Det här är P1 Kultur. Idag på ny sändningstid så här i sommartid. Och vi ska till Almedalen för att diskutera svensk kulturpolitik. När tak rasar in och ekonomin inte går ihop, vilken kulturpolitik ska vi ha i Sverige? Den svenska kulturpolitiken fyller 50 år i år, men hur mår den? Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med ett nytt monument som står där mitt i Almedalen. Ett verk inspirerat av Ing-Marie Wieselgrens liv och gärning. Igår kväll invigdes ett nytt monument i Almedalen. Det heter Lyssnandet och är inspirerat av Ing-Marie Wieselgrens liv och gärning. Hon var psykiatrisamordnare vid SKR, Sveriges kommuner och regioner, och mördades brutalt mitt under pågående Almedalsvecka för 2 år sedan. Ing-Marie Wieselgren blev 64 år gammal och nu står monumentet mitt i Almedalen. Hej Karin Runblom.
Hej, hej!
Politisk reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Och du står där precis vid monumentet. Du var på invigningen av verket Lyssnandet igår. Men kan du beskriva lite hur det ser ut?
Ja, det här är en bronsskulptur som står i Almedalen, alltså den stora gröna parken mitt i Visby innanför ringmuren. Den står här på gräset. Den har formen av en björkstam. Den är flera meter lång och det är en stam som har böjt sig ner och de få grenar som trädet har böjt sig ner ända ner mot marken. Och man kan se näven här på stammen och det finns inristat bland annat ett hjärta och några citat av Ing-Marie Wieselgren.
Mm. Hur var stämningen där vid invigningen igår kväll?
Ja, det var en lite stillsam, ganska allvarsam inledning kan man säga av årets Almedalsvecka, eftersom det just började då med invigningen av det här konstverket till minne av Ing-Marie Wieselgren som ju mördades under politikerveckan för 2 år sedan här vid Donners plats, bara ett kvarter härifrån Almedalsscenen. Och det var tal av bland annat regiondirektören och av Ing-Marie Wieselgrens dotter.
Och vi kan lyssna till hur det lät när Stefan Hollmark, regiondirektören, talade.
Under Almedalsveckan 2022 hände det som inte fick hända på en öppen mötesplats. Ing-Marie Wieselgren, engagerad och ständigt återkommande Almedalsbesökare, miste sitt liv.
Ja, vi hörde Stefan Hollmark där från igår kväll och invigningen av Lyssnandet alltså. Men vilka var mer på plats där, Karin?
Ja, det var inte så där jättemånga personer på plats som det brukar vara när partiledarna talar, men det var ju många som kom hit först idag eftersom det drar igång på allvar idag. Men det var en del vanliga semesterflanörer tror jag som hade satt sig där på bänkarna, men också en rad riksdagsledamöter som jag kände igen och också lokalpolitiker. Och så var Ing-Marie Wieselgrens familj och nära vänner på plats eftersom de samtidigt som den här invigningen skedde då la ner blommor vid skulpturen vid en egen liten ceremoni.
Ja, du träffade Wieselgrens dotter där, Sara Maxe, och vi kan lyssna till vad hon sa till dig om verket.
Jag tycker att den fångar henne på flera olika sätt. Dels genom lyssnandet som är namnet på konstverket. Om att samtala och lyssna på varandra. Både för att lära, för att se varandra och förstå. Men så finns det också något vackert i att det är samverkan. Samarbete, det är en bronsstaty. Det är komplext att ta fram. Det är konstnärer. Det är en gipsform som har gjorts. Det är ett gjuteri som har gjutit själva skulpturen. Det är de som har jobbat med betongplattan i parken. Utgrävning. Det var arkeologer som var tvungna att kolla om det fanns någon på plats. Och till sist så är det ett bronskonstverk som vi kommer kunna bidra till, vi som tittar på det, genom att vi tar på olika ställen på stammen. Det kommer bli blankt och det kommer vara matt beroende på vart vi väljer att ta. Så det är liksom ett konstverk som görs tillsammans. Sen finns det något vackert i att den är lite obekväm och sned. Både för att hon vågade vara obekväm. Men hon vågade också stanna i det obekväma. Det är jobbigt att förändra till det bättre. Det är jobbigt att ta in perspektiv som man inte är det som man är van vid eller har tänkt själv. Så det finns något lite fint i att den är lite obekväm. Och sen också det här att det blir inte alltid som man har tänkt. Dels björken har nog inte tänkt att den ska tyngas ner av snön, men den slår rot med sina grenar i marken, passar på, tar liksom ändå situationen, gör något bra, lägger örat mot marken och lyssnar. Och sen var det egentligen en annan plats som konstverket skulle stå på i parken. Men det visade sig att marken där inte fungerade för det. Och den platsen som blev nu istället har en bänk intill sig, det finns en lampa. Konstverket står i vindriktningen från havet som om det var havet som tyngde ner den. Det finns en lekpark intill med liv, rörelse, och det bara passar så bra för hennes person.
Sara Max är där om verket Lyssnandet till minne av hennes mamma Ing-Marie Wieselgren. Och Lyssnandet, skulpturen, är skapad av konstnärerna Thomas och Anja Örn. De fick i uppdrag av Region Gotland att göra ett verk som också kunde bli en mötesplats för att hedra Ing-Marie Wieselgren. Anton Bennebrandt mötte dem i deras ateljé i Luleå.
När vi har lärt känna hennes gärning och hört en företrädare från familjen som har berättat om henne, både om hennes arbete och om hennes person, så handlar det mycket om att värdesätta lyssnandet och att se de små i samhället och de med tysta röster och de svaga. Så har vi förhållit oss, att det här trädet har i sin form liksom tid att stanna upp och böja sig ner och lägga örat mot marken och höra de där små tysta rösterna. Och om man hör dem, då blir det ett bra samtal, och från det kan vi skapa ett gott samhälle.
Och uppdraget bestod i att skapa en mötesplats. Snart kommer hela politiska Sverige till Visby ännu en gång. Då kommer de att mötas av er mötesplats. Vad vill du att man ska tänka när man står där och tittar på vad ni har skapat?
Oj, det var en svår fråga. Men en förhoppning är väl att man faktiskt tar sig lite tid att lyssna på riktigt. Alltså, nu är det politiska åsikter och det måste få debatteras högt och ljudligt också. Men att det finns ju också människor bakom som man kan försöka förstå. Så att lyssna bakom den här första oenigheten kan ju vara en väg in till större medmänsklighet och humanism i samhället.
Vad hoppas du, Anja? Vad vill du att det ska hända för de här som kommer till er mötesplats?
Almedalen är en vacker men ganska kal plats. Att man kanske använder det som en sån och säger: vi ses vid det böjda trädet. Och sen så när man står där och väntar på den man ska träffa, så går man lite närmare och så hittar man de här små inskriptionerna, ristningarna i barken, som till största del är Ing-Maries ord.
Nej. Vad är det som står på det stora monumentet?
En inskription eller en ristning är: ingen blir bättre av att vara rädd.
Sen så är det en annan som var: när jag inte orkar så orkar du. Så att det är sådana ord som syftar till att medmänsklighet orkar. Liksom.
Anton Bennebrandt där, som intervjuade Anja och Thomas Örn om deras verk Lyssnandet. Ja, Karin Runblom, på plats vid verket. Ser du någonting hur folk reagerar på det som passerar?
Ja, men det är lite festligt, för att under tiden jag har stått här och en stund innan vi drog igång den här sändningen, så har jag sett liksom inte en stridström av människor, men det de som kommer fram, de är där och tittar på de här citaten, de känner på den här björken, det är barn som försöker nå upp till den högsta punkten och någon har hängt lite och dinglat där, så att det väcker intresse, det måste man nog säga.
Mm. Hur präglas Almedalen i år av dådet som skedde där för 2 år sedan?
Jag tycker det är lite svårt att säga, eftersom det precis har dragit igång nu på ordentligt på förmiddagen. Det var ju såklart då den här invigningen igår. Sen så är väl den här säkerhetsfrågan som jag kommer att tänka på, och där skedde det ju en förändring redan förra året, året efter att Ing-Marie Wieselgren dödades, och det har blivit ett annat mindset, sa en säkerhetsperson från Region Gotland. Man har utbildat alla möjliga personer i lite säkerhetstänk, alltså att vara vaksam, se efter det som är avviker och att inte vara rädd för att larma, och det gäller allt från första hjälpenarbetare till vakter. Och sen har ju också skett en förändring av terrorhotnivån som kanske också spelar in att vi har höjts från till 4 nu på den 5-gradiga skalan. Och det är klart att det spelar in, det är mycket poliser. Och igår faktiskt under invigningen när en av talarna talade så cirkulerade en polishelikopter precis ovanför scenen och lät så mycket så att hon fick faktiskt avbryta och pausa tills den hade förflyttat sig en bit bort. Det var lite nytt faktiskt för mig.
Och du har ju bevakat Almedalen i många år som politisk reporter för Ekot. En helt annan fråga är idag så hör vi i Kulturnytt att kulturen tar en allt större plats på Almedalen. Kulturens plats på den här, under den här politikerveckan, är det något som du också har noterat, Karin?
Ja, det har jag faktiskt inte gjort. Och om man räknar, jag frågade Region Gotland, räknar man antalet kulturevenemang så är de ungefär lika många i år, ett 50-tal, som de har varit åren innan. Så att mängden verkar inte vara någon större skillnad på. Nytt för i år är faktiskt att en film visas från Almedalsscenen för första gången och det gjordes igår kväll. Och då kunde de som var här då se dokumentären Make Democracy Great Again som producerades av Jörn Schärman och Ulrik Medin. Mm. Och så har det dragit igång seminarium. Men annars så måste man säga att kulturen ligger lite i lä jämfört med andra områden som säkerhet och sjukvård. De har liksom över 230 evenemang var.
Det låter lite som samhället i stort det. Men vi kommer stanna kvar i Almedalen men släpper iväg dig, Karin Rublom. Tack för att du var med hos oss.
Tack så mycket.
Ja, det finns en hel del utmaningar för kulturen. Några exempel på kriser i närtid, det är till exempel att innertaket på ett av Sveriges mest pampiga museer, Naturhistoriska riksmuseet, att det rasade in. Kulturinstitutioner har inte fått uppräknade medel och i praktiken så innebär det att deras anslag äts upp av inflationen. Pengarna räcker inte. Och en annan fråga som tas upp i Almedalen i år är vad kulturinstitutionerna, Dramaten och Operan ska betala i hyra. För kostnaderna för lokaler ökar. Och det är lokaler som inte alltid är så fräscha. Vi hör larm om bajslukt från Operan till exempel. Och så ska lönerna öka också. Och som om inte det vore nog så är AI här och utmanar. Hur ska man kunna göra kultur i allt det här? Behövs det en ny kulturpolitik? Hur ska kulturpolitiken se ut? Hej Andreas Johansson Heine.
Hej, hej.
Du är förläggare för marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Du står där i Almedalen och bredvid dig står Kalle Natansson. Hej.
Hej.
Du är studieombudsman och koncernchef på ABF i Stockholm. Och när Magdalena Anderssons socialdemokratiska regering tillträdde och Jeanette Gustafsdotter blev kulturminister så hörde jag förvånade röster säga: "Va? Vi trodde det var Kalle Natanssons tur att bli kulturminister." Men så blev det inte. Är det ett jobb som vore lockande?
Ja, jag vet inte om jag hörde riktigt detsamma, men ja, intressant. Det är nog ett spännande jobb och ett utmanande jobb. Jag tycker man kan intervjua Parisa Liljestrand lite grann, hur hon upplever det att vara kulturminister och också möta då en kulturskapare och företrädare för olika kulturinstitutioner som säger allt det där som du sa inledningsvis. Alltså det saknas en väldigt stor del av finansieringen. Mm. Och frågan är vad hon svarar.
Och vad svarar du?
Jag svarar att det stämmer ju verkligen.
Ja, men om det är ett jobb som vore lockande?
Alltså jag på den där frågan, om det är ett jobb som vore lockande. Ja, du, det är ju spännande och utmanande. Det liksom känns ju inte riktigt så där aktuellt just nu. Jag har ju ett fint jobb, det är så. Så att det är kanske en annan regering i sånt fall. Ja.
Mm. Mm. Och hur är det med dig då, Andreas Johansson Heine? Om Tidögänget hade behövt en ny kulturminister, hade de fått ringa dig då?
Ja, men jag hade svarat nej. Jag trodde för alla inblandade det bästa att jag har en viss avstånd till politiken.
Och där när ni är på plats i Almedalen där så avslutades det nyss ett seminarium som den partipolitiskt obundna och progressiva tankesmedjan Arena Idé ordnade. Där deltog du, Kalle Natansson. Andreas, var du i publiken?
Ja, jag satt och lyssnade och åt en god lunchmacka.
Och där presenterades ett bokprojekt om svensk kulturpolitik. Där Kalle Natansson är en av redaktörerna. Boken kommer i höst och heter När taket rasar in, kulturpolitiken och verkligheten. Och den här boken ska handla om den svenska kulturpolitiken som i år firar 50 år. Det var 1974 som den kulturpolitiska propositionen klubbades av riksdagen, och den la grunden för det svenska kulturlivet och kulturpolitiken som vi känner den idag. Hur mår den här 50-åringen? Är den i en aktiv kris eller åldras den med gräs? Vad säger du, Andreas Johansson Heine?
Ja, och det beror ju på vilket kriterium man använder. Men om man jämför med andra politikområden så har ju kulturpolitiken haft mindre av dramatiska svängningar under de här 50 åren. Mycket ligger ju kvar sedan dess, och det är ju svårt att hitta exempel inom andra politikområden på där en sådan kontinuitet har funnits. Det har också varit jämförelsevis lite konflikt mellan vänster och höger i kulturpolitiken. Jag säger jämförelsevis, det är klart att det har funnits konflikter och motsättningar och symbolfrågor ibland, men i perspektiv så har kulturpolitiken rullat på huvudsakligen ut med de linjer som lades fast på 70-talet. Och då får man väl säga att det mår ganska bra när det har överlevt så länge.
Ja, då kanske den har åldrats med gräs då. Kalle Natansson, vad säger du? Är det krisläge eller är det att den åldras lite härligt?
Nej, men jag håller med om att kulturpolitiken har drivits i samförstånd. Då, så att det var, även om det var kanske en livlig debatt då, när man då, jag tror att det var 22 maj 1974 som kulturpropositionen togs, så var ju det en livlig debatt som sagt. Gösta Bohman var uppe många gånger och hade en rad yrkanden. Men det var ju i princip en majoritet som tog den här liksom, kulturpolitiken. Och den handlade ju mycket om att sprida kultur i hela landet. Och komma fram då till Lena Adelsohn, Liljeroth och Alliansen, så de genomför den här så kallade kultursamverkansmodellen, där centraliseringen av kulturen. Så de gör ju det som man egentligen ville redan från tidigt 70-tal. Men jag skulle säga att vår freden är nog ändå bruten nu med den här nya regeringen. Och vad menar jag med det? Jag menar att om man tittar på folkbildningen, den har ju verkligen funnits en samsyn kring. Och alliansregeringen, de höjde stödet till studieförbunden. Men den här regeringen, de har bestämt sig för att sänka stödet till studieförbunden med 500 miljoner kronor. Alltså det är en halv miljard på 3 år. Och det får väldigt stora, det får en dominoeffekt på hela kulturlivet. För det är inte bara folkbildningen det berör, utan det berör också fria kulturskapare och konstnärer. Det är en del. Sen finns de där andra bitarna av finansieringen för så här, institutionen och statliga institutionerna, men också för de fria grupperna, de fria kulturskaparna, där man inte har räknat upp och där vi kommer ut ur pandemin och in då i en stark så här, inflation, ökade räntor, ökade kostnader. Och det där möter man inte. Parisa Liljestrands svar som kulturminister, det är att det finns inga pengar. Det finns inga pengar. Fast det finns ett reformutrymme för regeringen på faktiskt 40 miljarder i budgeten för 2024. Och då lägger man 28 miljarder på försvaret.
Ja, nu är inte Parisa här, men vi kan rikta frågan till Andreas Johansson. Ja. Hej, när borgfreden är bruten.
Ja, jag förstår vad Kalle är ute efter. Det finns nog mer ambitioner på vissa håll i den här regeringen än det har funnits på åtminstone 10 år från en svensk regering att förändra saker. Och det finns tendenser till en lite höjd konfliktnivå, och det tycker jag är positivt. Det är inte i sig ett egenvärde att vara konsensussökande hela tiden. Precis som alla andra områden så finns det ideologiska skillnader inom även kulturpolitik, och de behöver synliggöras. Vi behöver, tror jag, ta ut svängarna mer i debatten. Vi behöver ha en socialistisk och en liberal och en konservativ vision om kulturpolitikens framtid som står och skaver mot varandra. Sen kanske inte man ska göra revolution. Och det är inte den här regeringen ute efter heller. Det har bara gått 2 år. Jag tror det är lite för tidigt att döma hur mycket man kommer genomföra. Jag tror en del av det som Kalle befarar kanske inte i så fall blir av. Jag tror inte att det kommer att se särskilt radikala förändringar. Jag är inte heller jätteglad över just nedskärningarna vad gäller studieförbunden, men jag tycker det finns andra delar som ser positiva ut vad gäller kulturarvet, vad gäller prioriteringar av bildningsideal och så vidare, som har varit sorgligt bortglömt en period.
Men om vi tänker det här att borgfreden är bruten, Kalle, vad menar du med det? Menar du att det behövs en ny kulturpolitik, eller...?
Ja, alltså egentligen så är ju, alltså, om det var Socialdemokraterna som uppfann kulturpolitiken och det var Palme som tillsatte utredningen och det var en socialdemokratisk regering som tog då, en majoritet som tog det i riksdagen 1974, så har det ju varit de borgerliga partierna som sen har tillsatt nya utredningar. Så var det ju då på 90-talet och sen då runt 00, en bit in i 00-talet. Det var båda borgerliga regeringar som tillsatte de här utredningarna. Så det är egentligen lite märkligt att den här Tidöregeringen inte har tillsatt en utredning. Det hade jag nästan vågat satsa lite pengar på direkt efter att de tillträdde. Men så blev inte fallet. Och då börjar man undra lite grann, vad ska de då göra för någonting? Och ett projekt, du pratade om bildningar, Andreas. Mm. Och det är ju kanonfrågan som har blivit den viktiga frågan här för Parisa. Då. Och hon beskriver ju det bra, vikten av att liksom, jag vill säga, sänka trösklarna, att fler ska kunna ta del av så här, läsande och kultur, och det kan jag ju stödja fullt ut, men man förstår inte riktigt vad projektet är på väg och vad det ska vara till för. Och jag tror att den där utredaren de har utsett, han är lite av en trickster, han kan hitta på lite vad som helst. Så frågan är vad de får, det är en annan sak. Men
vad det fick du det ifrån?
Allt det där tycker jag ju är positivt, att det inte är så förutsägbart. Det gör ju att det är spännande att följa. Alltså, kulturpolitiken har varit sövande, tråkig under lång tid. Och den kulturpolitiska debatten framförallt. Nu händer lite saker, nu tar det ut svängarna. Sen är ju Tidösamarbetet, det är ju fullt av kompromisser och konflikter mellan liberaler, mellan liberalkonservativa, mellan delar av Moderaterna som har mer nyliberal syn på kulturpolitiken och framförallt då den nationalistiska idén som Sverigedemokraterna trycker på. Hur den där balansen ska hanteras, det är inte lätt. Man har lyckats enas om att ha en målsättning om en kulturkanon, men det är alldeles uppenbart att ingen kommer veta förrän det är presenterat om man är nöjd med det eller inte. Mm. Och det tycker jag från sidan är lite kul.
Ja, men Andreas, förlåt.
Får jag göra det, Lisa? Vad är behovet av en ny kulturpolitik? Det var egentligen din fråga. Ja. Så började jag prata om kanonen. Men det finns en rad frågor som jag tycker behöver belysas då. Och det finns anledning att tillsätta en fjärde kulturutredning. Och det handlar ju om, dels handlar om konstens integritet. Alltså konstens behov av att vara fri. Och det har vi diskuterat ganska mycket nu de senaste åren. Den så kallade armlängdsavståndsprincipen. Och här har man gjort försök, och kanske via Mats Svegfors i hans partiella utredning som handlar fram om kultursamhället, kultursamverkansmodellen. Men det flyger inte riktigt där, utan jag tror att man måste ta ett helhetsperspektiv. Så det är ett, och sen är det upphovsrätten och så är det AI. Det är digitaliseringen generellt, det är träboken mot liksom den streamade ljudböckerna, det är filmen och streamingtjänsternas ansvar. Det är synen på kultur och bildning. Och sen är det finansieringen. Det är finansieringen som behöver diskuteras. Så att ja, det finns behov av en översyn. Och den bör göras, tycker jag, parlamentariskt. Som en parlamentarisk utredning.
Andreas Johansson, Heino, tycker du att det behövs en översyn?
Ja, jag är absolut inte motståndare till det. Det är mycket möjligt att det vore önskvärt. Jag har ingen direkt insyn i varför det inte har blivit heller. Jag är ganska agnostisk inför den frågan.
Mm. Ja, när taket rasar in på Naturhistoriska museet, Dramaten flaggar för att ekonomin inte går ihop. Det här är ju ganska stora kulturpolitiska frågor. Hur länge kommer den här 50-åringen, den här gamla kulturpropositionen från 1974, att påverka oss, tror ni? Vad tror du, Andreas?
Nej, men visst är det så att saker är i förändring. Dels har vi nu en debatt om konstens frihet där begrepp som armlängds avstånd används med en helt annan intensitet än tidigare. Om man lite grann tillrättalägger historien som att man alltid har stått för det, så enkelt har det inte varit. Det har gjorts ganska många övertramp från både vänster och höger vad gäller politiska inskränkningar av konstens frihet. Där tror jag vi har kommit till en punkt, på grund av i första hand Sverigedemokraternas framväxt, som tvingar andra att tänka igenom lite mer principiellt. Vad innebär detta egentligen? Vad är de grundläggande drivkrafterna när politiken styr? Vilka riktlinjer ska man förhålla sig till? Det är positivt att det ifrågasätts. Mm. Finansiering kommer alltid vara en politisk fråga. Det kommer alltid finnas de som vill lägga mer och mindre pengar på olika sektorer inom kulturen som inom allting annat. Det är en evig konfliktlinje, och där rymmer ju inte Det finns ju inget stadfäst i 74 års kulturpolitik heller vad gäller hur stor den ska vara. Det är inte, det finns ju mål som ska uppnås. Men den dragkampen är ju evig och kommer att förbli.
Kalle Nathansson, hur länge kommer vi hålla på bli påverkade av den här 50-åriga kulturpropositionen?
Ja, hittills ligger den ju fast. Den är ju inte liksom ändrad på i grunden. Så att, men det finns ju vissa tendenser och det finns ju också en diskussion om liksom, till exempel det vi är inne på med armlängds avstånd, att det finns partier som pratar om att man vill mer in. Det är rätt att gå in och styra liksom, det konstnärliga innehållet. Och det finns, jag pratade om folkbildningen tidigare och samsynen på det. Så att vi frågar vart det här, det står och väger lite grann. Mm. Och det kan gå mot ett väldigt allvarligt håll. Och kultur hänger ihop med demokrati. Kultur och bildning hänger ihop med varandra och kultur och bildning hänger ihop med demokrati. Kultur och konst är liksom ett sätt att också få människor att samlas och uppleva någonting. Och börjar man prata med varandra så uppstår det reflexiva samtalet. Och då är vi inne i en slags bildningsresa. Och bildningsresan, ja, den skapar delaktighet och den är också en grund för demokratin. Så det är allvarligt om det är så att vi tar ett steg bort från den kulturpolitik som är anlagd. Det är då tror jag att demokratin kan vara hotad.
Kalle Nathansson, som är studieombudsman och koncernchef på ABF i Stockholm. Andreas Johansson Heine, förläggare för marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Det är så långt vi hinner idag i den här debatten. Vi vill väl fortsätta om kulturpropositionen 50 år. Om den fortsätter påverka oss här framöver så blir det väl så att diskussionerna lär fortsätta. Och det finns fler 50-åringar som uppmärksammas på Gotland. På Fårö, där Bergmanveckan just dragit igång, så firas idag Trollflöjten av Ingmar Bergman. Mozarts opera på svenska som blev till tv-film. Och vi tänkte att vi skulle lyssna lite till hur det låter när Birgit Nordin är nattens drottning och hon spelar mot Irma Urila som spelade prinsessan Pamina ur Bergmans tv-film.
Mor, kommer du för att hämta mig? Vad är det, mor? Varför ser du på mig så? Jag blir rädd för dig. Mor!
Mitt krav på hämnd har satt mitt blod i svällning.
Petkutus ljudtekniker idag, Ludvig Mats, producent Maria Götzelius och jag heter Lisa Bergström.